God morgon, god morgon och välkomna till den retorikiska podden. Jag har fått den stora äran att komma med några retorikiska och semiotiska reflektioner, och jag hoppas att dessa reflektioner inte totalt kommer att falla ur ramen. Vad tror du om mina möjligheter, Camilla?
Ja, men alltså det här kommer att bli otroligt roligt, Timme. Jag sitter alltså med Björn Stolt, som jag är stolt över att ha här. Jag måste göra den otroligt töntiga klischen, för att det är liksom våran grej. Björn var min prefekt på Stockholms universitet när jag läste på IHR. Vad stod det egentligen för från början? Institutet för högre reklam? Nej?
Institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning.
Ah, så var det. Och du var med ett tag där?
Ja, jag var med ett tag. Jag började 94. Efter att ha längtat efter att göra inträde på denna institution allt sedan 1968, när jag träffade min store mentor och idol Chris Otander på en sommarkurs i regi av dåvarande annonsbyråernas förening. Ja, det är Jurassic Park-tiden vi talar om här.
Ja, fantastiskt intressant. Chris Otander, som alla som har gått på IHR är lite tidigare än mig, är helt så här superförälskad i, och jag har inte haft möjlighet att ha honom överhuvudtaget. Däremot så haffade jag honom i våras när jag hade 60-årsjubileum, bara för att ha pratat lite med Karn. Så att han är mer en myt hos mig än så här verklighet. Och myter är ju lite grann av det vi kommer komma in på idag.
Ja, absolut. Myter är det människor lever för och av. Det är en högst väsentlig substans som vi måste inta för att överleva.
Jag tänkte vi kunde börja med de här begreppen entropi och redundans. Det var någonting som jag, när jag satt och lyssnade på dig där för lite fler år sedan än vad vi behöver erkänna just nu. Någonting som jag kom hem och sen så, det spann liksom i huvudet på mig under en ganska lång period. Det verkar enkelt till en början, men när man verkligen börjar bena i de här begreppen och börjar sätta dem i kontext så händer det så himla mycket. Jag kastar över bollen till dig helt enkelt.
Ja, alltså entropi och redundans är ju två grundbegrepp. Entropi betyder då det oförväntade, det kaosartade, det kontroversiella, medan redundans betyder det välbekanta, det ordnade, det symmetriska. Och världen är ju så beskaffad att den strävar efter symmetri, ordning. Men många gånger är ju då så att säga kaos en förutsättning för att komma fram till någon form av ordning. Så att om världen är alldeles för symmetrisk, alldeles för förutsägbar, så blir det väldigt tråkigt. Och går vi över till retorik, så är väldigt mycket av den retorik som vi tar del av på olika mediala scener framförallt präglad av alldeles för mycket av redundans, alltså igenkännlighet. Man behöver alltså balansera det symmetriska, det välordnade, mot en oordning, mot ett brytande av mönstren. Om man inte gör det, så kommer kommunikationen att bli väldigt slätstruken, den kommer att bli väldigt intetsägande, och man kommer inte nå fram med sitt budskap, som olika kommunikatörer brukar säga.
Mm. Och för mig som har bakgrund inom matematiken och fysikens värld, även om man tror det eller ej, men det var faktiskt det jag läste på universitetet första gången, då lär vi oss ju hur kaos är naturligt. Allting i universum strävar ju efter kaos, rent fysikaliskt. Titta bara på den stora smällen, huruvida den nu händer eller inte, är det faktiskt lite sådär debatt kring. Och hur, om man bara tittar på hur vårt eget solsystem rör sig, så handlar det inte bara om att vi kretsar i elliptiska banor kring vår sol, utan vår sol, det vill säga vår stjärna, rör sig också i tid och rum. Så det ser snarare ut som att det är en stor skruv som kommer i konstant rörelse framåt. Så vi är aldrig där vi var fastän vi har snurrat ett varv runt solen, utan vi har också förflyttat oss. Och hur saker och ting hela tiden bara rör sig från varandra eller mot varandra. Det är också lite sådär disputer. Man ser lite olika saker. Mm. Och när man applicerar det tänket på språk, så kan man säga att språk är alltid i utveckling. Vi får alltid de här nya begreppen eller beteckningarna för saker och ting som vi laddar på olika sätt i olika kulturer. Och, bara det här med det här, jag förstår inte vad du säger. Så. Man kan ju prata svenska båda två, men man kan ändå prata förbi varandra. Och jag upplever ganska ofta hur människor har parallella samtal. Där de sitter och nästan väntar ut den andra, sen kör de sitt grej. Så det kan man göra hur mycket komik som helst kring, fast de tror att de pratar till varandra, med varandra. Är du med vad jag menar?
Ja.
Och det här, det blir ju verkligen kaos. Så.
Ja.
Så alldeles för mycket entropi, det fungerar ju inte.
Nej.
Men utan entropi, om det är helt redundant, som Jakobsson pratar om, den här fatiska kommunikationen, den som bara håller dörrar öppna, det här hälsningsfraser och hur mår du, fast vi egentligen inte bryr oss ett skit. Så.
Mm.
Det fungerar ju inte heller, för det händer ju ingenting i mig.
Nej. Nej, du är tvungen att kliva fram och säga någonting som inte är förväntat om du ska kommunicera. Ja, det här med entropi och redundans, det är ju alltså en oerhört djupt liggande parameter för kommunikation. I datortermer skulle man kunna kalla den dimensionen för operativsystemet. Tillsammans med koderna, som är den andra delen av operativsystemet. Och koder, det är då, ska jag säga, de mönster som vår kommunikation är strukturerad efter. Va? Det finns koder för allting. Man kombinerar olika enheter till helheter. Va? Ungefär som man bygger ett nyhetsprogram i television genom en massa olika... man sätter ihop ett antal nyhetsprogram till ett nyhetsprogram, och det gör man enligt vissa formler. Så man börjar med den stora nyheten och sen så avslutar man med vädret. Va? Det finns alltid mönster för mänsklig kommunikation på det här sättet. Och entropin tar sig då uttrycket i att man bryter de här koderna på olika sätt. Och det är där, i allmänhet där som kommunikationen börjar.
Ja, så alltså, rent retoriskt så brukar jag alltid säga att se till att ha motargument mot din sak. När man ska skriva en debattartikel eller när man ska gå in i en panel och tycka saker och ting. När man ska prata för sin produkttjänstidé på ett större sammanhang och så vidare. Och de tittar alltid på mig som om jag var knäpp. Och det har ju lite grann med det här entropin att göra, det här icke-förväntade. Att lyckas hålla dem nyfikna och intresserade av det man har att säga. Och att visa på att man faktiskt har lite omvärldskoll. Ja. Lite naiv.
Så. Ja. Du kliver in på scenen och så presenterar du ett antal motargument till det som du själv har att säga för att chockera auditoriet, så att säga.
Ja, inte riktigt för att chockera. Det får inte vara så starkt.
Nej.
Utan det ska vara ett väldigt svagt motargument som ligger i periferin för din produkttjänstidé. Och samtidigt så ska ju... människor uppfattar motargumentet så att du får cred för det.
Ja, precis. Alltså att använda ordet chockera kanske att ta i, men att de ska bli överraskade över att du var så pass påläst.
Ja,
ja.
Absolut.
Mm.
Jag lyckas aldrig hålla tyst när jag är på såna här sittningar där andra sitter i paneler, utan jag vill alltid ställa frågor. Så. Och jag gjorde det tidigare i höstas, och då var det om skolpolitik med Peje Emilsson, Erik Fichtelius och heter han Mattias, som är ordförande för Sveriges elevkårer. Och jag är ju gammal skolmänniska. Jag har ju läst på otroligt mycket om just skola, skolpolitik, friskoleverksamhet och så vidare. Och så stod de där och pratade och jag började peppra saker och ting på dem. Men jag tyckte ändå, jag fick väldigt bra respons av både Fichtelius och av Peje. Att hon hade lite koll, den där kvinnan. Så de frågade faktiskt efteråt varför jag hade sån koll. Så på detaljer och sådär, för det har varit väldigt specifika frågeställningar. Men jag tänker att just det här att de förväntar sig inte att någon i just den publiken som var PR-konsulter, vi hade vårt alumni-nätverk, kunde så mycket om skola.
Nej.
Och då tänker jag lite att det är väl, man ska ju alltid veta vem det är man talar för, särskilt när det är en mindre grupp så. Men det är ju rätt roligt att skapa den här entropin i rummet också, det är säkert det jag går igång på lite också.
Ja, alltså med lagom en grad av entropi så träder du fram som ett högst levande väsen. Och det i kommunikationssammanhang, många instruktionsböcker och du vet, tumregler om hur man kommunicerar. Tänk på vem du talar till. Ja, det är klart att man ska tänka på vem man talar till.
Det är förvånansvärt många som inte tänker vem de talar till.
Ja, men du måste också tänka på vem du själv är. Så att du inte utplånar dig själv till allmän total redundans. Utan om du är allt för styrd av din uppfattning om publiken så är det, kan det också leda fel.
Mm. Jag tänker så här, humorinslag, både i skrift och i tal, bryter ju upp den redundanta formen. För oftast i business to business, eller nu pratar man mer business to people, så är det ju så himla torrt, trist och torftigt. Så.
Mm.
Och sen om någon på ganska hög nivå vågar vara lite mer personlig och våga försöka åtminstone vara lite rolig. Så är de, vrider de här sakerna i 90 grader. Man behöver inte så mycket mer för att få folk att skratta.
Mm.
Då bryts det här redundanta mönstret och inkommer energin. Och så skrattar vi lite grann. Och så är folk på igen.
Mm.
Att inte vara rädd för kaoset.
Nej, precis. Förekomst av humor i ett övrigt förväntat, väldigt sakligt, seriöst, korrekt orsakssammanhang kan vara väldigt välgörande. Och det har att göra med operativsystemet. Det ligger alltså i bottenplattan för vad du håller på med. Mm. Sen kan man tala om att man har också i datortermer ovanpå operativsystemet så lägger man då program. Och de där programmen kan ju vara av olika slag. Och jag brukar med viss förkärlek tala om någonting som ja, mina gamla studenter känner igen som Jakobssons modell.
Ja.
Och då är det ju då på det viset att den där modellen är ju väldigt användbar. Den är oerhört enkel, men den sammanfattar på ett lysande sätt en hel del ganska komplicerade sammanhang inom kommunikation. Man talar om den fatiska funktionen. Och det är ju då en redundansfunktion egentligen. Att jag ser till så att relationen till den jag pratar med eller de jag pratar med upprätthålls på ett eller annat sätt. Jag kan börja med en rolig historia eller jag kan tilltala människorna på ett speciellt sätt. Mona Sahlin brukade börja med roliga historier för att väcka insikten om att de tillhörde samma gäng. Va, hon brukade väcka den insikten hos publiken så kunde de fortsätta med sakinnehåll i nästa läge. Va. Så att den fatiska funktionen är första förutsättning för att jag ska kunna kommunicera. Den andra saken det är ju då egentligen hur jag säger det jag säger. Alltså den som Jakobsson kallar för den poetiska funktionen. Eller man kan också använda uttrycket den estetiska funktionen. Och det är ju retoriska finesser som allitterationer och såna här saker. Va? Alltså språkliga figurer. Sen kommer ju då ska jag säga, själva sakinnehållet, det som vi brukar tala om, budskapet. Då. Den gamle centerledaren Olof Johansson brukade klaga när han för 71:e gången hade förlorat valet och partiet var på väg att försvinna. Att vi har inte nått ut med vårt budskap, ungefär som det hela var en fysisk transportprocess. Han glömde bort att det fanns en fatisk funktion och han glömde också bort att det fanns en poetisk, en estetisk funktion. Som är faktiskt lika viktig, om inte ännu viktigare, än själva sakinnehållet. Men han brukade säga så här att det är sakfrågorna som ska vara avgörande. Jag kan inte härma skånska eller vad man för Småland, jag tror att han var från östra Småland eller någonting liknande. Det spelar ingen roll i det här sammanhanget, men det räckte inte med sakinnehållet, det räckte inte med sakfrågorna. Och sen så, det är själva innehållet och den tredje funktionen. Och det där innehållet, det måste ju då vara trovärdigt och det måste man då ansluta till vad publiken uppfattar som normalt. Det vill säga det redundanta mönstret. Sen har den fjärde funktionen som är oerhört avgörande. Den brukar man kalla för den metaspråkliga funktionen. Eller på ännu mer konstigt språk, den metalingvistiska funktionen. Och den metalingvistiska funktionen, det är ju då alltså själva kategorin som vi rör oss inom. Är det här politisk kommunikation? Eller är det här underhållning? Eller är det här journalistik? Alltså var hamnar vår kommunikation? I vilken kategori hamnar den här kommunikationen? Och den här personen som pratar nu, till exempel Gudrun Schyman, Är hon egentligen primärt politiker eller är hon underhållare eller vad är hon? Hon har gjort comeback som politiker på senare tid. Men hon har gjort stora, hon har firat stora triumfer som underhållare och allmän megakändis. Hon brukade ju säga så här i mitten på 90-talet att först och främst är jag mamma, sen är jag älskarinna och sen är jag egen företagare. Och sen är jag också nykter alkoholist. Och först i femte eller sjätte hand eller vad det nu handlar om så är jag då politiker. Va? Och det där skapar ju då väldigt stora identifikationsmöjligheter för snart sagt vilken människa som helst. Utöver att hon råkade vara företrädare för ett visst politiskt parti.
Mm. Och inte nog med det. Gudrun Schyman är också ett ypperligt exempel på det som semiotiken brukar beteckna som anomalistiska kategorier. Det vill säga att man är ett tecken som helt enkelt är överladdat. Och då menar jag inte så här energimässigt att hon står och hoppar och skriker. Utan bara att hon har för mycket betydelse i sitt, vad man idag skulle kalla för märke och tidigare varumärke. Att man helt enkelt inte kan bli stoppad i ett fack. Du är sån. Utan hon är också, hon är också, hon är också. Mm. Och det där med anomalistiska kategorier har varit ganska förlösande för mig. För att det var då jag insåg att det var ju det jag var.
Vem är inte en anomalistisk kategori?
Men det är väldigt många av oss. Majoriteten skulle jag vilja säga som egentligen skulle identifiera sig som en anomalistisk kategori. Mm. Om vi visste att, vad det betydde. Men istället så pratar ju politiska partier och med Nya Moderaterna i spetsen om det här kring utanförskap. Det tycker jag var jättespännande när det kom till. Kan inte du dra lite grann om det? För du och jag har pratat om det här flera gånger.
Ja, du kommer till utanförskapet ifrån anomalistiska kategorier.
Ja, eller hur? Så är jag bra.
Ja, det var en snygg övergång därför att... därför att vad då Reinfeldt och Borg och framförallt kanske Schlingman, vad vet jag, och Sven Otto Littorin var väl med på det här triumftåget också. Man gjorde om alltså de gamla moderaterna till de nya moderaterna. Och det där skrattade ju, ska vi säga, kritikerna rått åt i början. Va? De nya moderaterna, och sen så blev det nya, Sveriges nya arbetarparti, och sen så till slut så blev det Sveriges enda arbetarparti. Men man hade en gyllene period där på några år när det här faktiskt gick hem. Och det anomalistiska i det här då är, ska jag säga, att vi själva verket vet vad den gamla högern står för, även om man inte kallar den för en, ja, Marita Ulfskog kallar fortfarande liksom högern för höger, men också vi andra, vi har ju de associationerna, vi har ju de konnotationerna till de nya moderaterna. Men de nya moderaterna påstod att de var mera socialdemokrater än socialdemokraterna själva. Och blev nästan trodda under några år på det. Va? Sen visar det sig slut att politiken avslöjar ju ändå så att säga ihåligheten i det här. Skulle jag kunna nästan...
Ja, det hävdar du.
Ja, det hävdar jag. Ja. Andra kan ha hävdat någonting annat. Men vad de lyckades göra, det var att positionera sig själva som en anomalistisk kategori. Men precis det här du säger, den här alltså överskottet av mening. Va? Det blir ett sånt stort överskott av mening så att publiken kan inte riktigt hantera det. Va? Och det är då en väldigt stor kommunikativ fördel, därför att tecknet rycker i sina förtöjningar och åker iväg åt en det ena, en det andra hållet. Va? Och det blir väldigt... Det blir en väldigt, det skapar väldigt stor kommunikativ energi. Ett begrepp som vi kan kanske komma in på lite senare, vad vet jag.
Mm. Ja, men alltså jag tänker på det här med Moderaterna och det nya arbetarpartiet. Sossarna blev galna. Så. Nej, men det är vi som är arbetarpartiet. Nej, men vi är också arbetarpartiet, säger Moderaterna. Vi är det nya arbetarpartiet. Nej, men det är vi som är arbetarpartiet. Du vet, hela den där grejen. Ja. Och själva poängen med era var väl mest att vi har samma fokus, men vi försöker gå dit från olika håll. Men att man kidnappar beteckningen arbetarparti för att just få de här konnotationerna, för att få folks associationer att leda i en viss riktning. Och det där tycker jag är otroligt spännande med politisk kommunikation. Hur styr jag vad du uppfattar så att du gillar mig, så att du får förtroende för mig, så att du lägger din röst på mig.
Mm.
Det är det handlar om, allting, hela tiden.
Jo, alltså, du använder ordet kidnappa. Jag tycker det är precis det handlar om. Det är verkligen to the point här. Och det här då att sossarna gick i taket och skrek som stuckna grisar i stort sett. Det var ju då ett arketypiskt exempel på vad man kallar för spinn. Alltså det är ett kommunikationsgrepp som gav precis hur mycket publicitet som helst. Och kommunikation är ju i stor utsträckning först och främst frågan om närvaro. Och det där ökade ju då, ska vi säga, närvaron för Moderaterna på samtliga mediala scener. Så att det är det mest spektakulära kodbrottet egentligen i den svenska politiska historien. Och kanske även i den svenska kommunikationshistorien. Det är en oerhörd bedrift och det var ett oerhört vågspel av den nya moderata ledningen då runt 2004 var det väl, 2003-2004. Så att, ja, det var bara att gratulera Moderaterna till det här och se vad de kan hitta på i fortsättningen nu när Schlingmann har lagt av.
Ja, och då tänker jag så här, kodbrott, det är ju, jag tycker det är väldigt intressant, och kidnappning av koder. Kan du så här spontant komma på någon annan kidnappning som jag har sett, som kanske inte riktigt är politisk utan mer i företagsvärlden, i den vanliga marknadskommunikationen så att säga?
Ja, och det som far igenom mitt huvud mer direkt är ju från musikscenerna. Kanye West, hiphopparen. Ja, du vet, hiphop handlar ju i stor utsträckning om att kidnappa gammalt material från 40-talet, 50-talet och 60-talet. Va? Så att det där är också en fråga om intertextualitet, nämligen att man bygger sin egen text. Och med text kan man då mena vilken kommunikation som helst. Va? Man bygger sin egen text på tidigare distribuerade texter och modifierar dem, ska vi säga, i någon utsträckning. Och det där är också en illustration av begreppen redundans och entropi, därför att när då Kanye West... Ja, vad hette låten nu igen? Ja, han använde sig nämligen av en gammal hit av Ray Charles från sent 50-tal, I Got a Woman. Och han gör det, han tar alltså Ray Charles röst rakt av ifrån mastertapen, eller hur de nu gjorde det hela. Och sen så placerar han då Ray Charles omkväde i sin egen låt. Va? Och ja, det är väldigt kul. Depeche Mode gjorde också en intertextuell exercis det var alltså Route 66, en gammal Stones-låt som många trodde, men Route 66 som gjordes av Stones var i sin tur en kidnappning av Nat King Cole's hit från 40-talet. Så att sådär kan man hitta, alltså musikaliskt skapande är många gånger en fråga om intertextualitet.
Men vi gör det ju faktiskt i våra dagliga samtal också. Alla de här replikerna från de olika filmerna som folk älskar särskilt. Det är någonting med män och gudfadern. De älskar att dra repliker från gudfadern. Jag vet inte om de känner sig mer macho då. Eller?
Är det det här med this is an offer that you just can't resist? Eller?
Jag vet inte. Det var, varenda gång som det kommer på mig så höjer jag ögonbrynen. Gudfadern! Sådär, okej. Okay. Ja. Själv så skrattar jag faktiskt fortfarande varenda gång någon av mina universitetspolare säger till mig "And how you doing?" För det är ju Joey, Friends. Och det tidsstämplar ju mig lite här. Men vi satt alltså i min korridor. Vi hade så sjukt skön korridor. Vi bakade alltid korridorsfika. Det här var måndagar klockan 8. Och alla våra polare från andra korridorer kom till vår korridor för att se på Friends. Så det var lätt. Alltså det var folk överallt. I de här vinkelsofforna, i alla fåtöljer, på golvet och så vidare. Och så satt vi där och såg Friends. Och den intertextualiteten, det är sån här när man byter kultur. Jag har bott i andra länder och jag kan inte deras barnprogram. Och jag kan inte deras huvudsakliga kultur. Utan mer jag kan språket och jag... kan vissa saker och man blir så himla utanför, apropå utanförskapet, när man inte förstår. Därför att du förstår alla orden, du förstår bara inte sammanhanget och betydelsen av de där orden. För man uppfattar att det är någonting annat som sker här, men jag är inte med.
Nej.
Och det är också någonting som jag tänker när man kommunicerar professionellt. Att ja, ta till exempel politiska tal som jag är så här otroligt nördigt intresserad av. Så här, analyserar ju varenda en. Och hur det så himla lätt kan bli internt. Alla de här intertextuella momenten.
Mm.
Där man, när man frågar någon som är med i partiet, jo men det där syftar ju till, och så vidare. Eller när man ser reklamannonser. Ja, jag vet inte, jag dissar reklam ganska hårt den här veckan. Jag ska inte ta upp vilka. Det är så ohederligt. Men när jag bara känner så här, men hur tänkte ni nu? Det blir liksom ingen koppling. Och jag tror att det finns en intertextualitet där som jag bara inte uppfattar.
Förmodligen.
Då kanske jag inte är målgrupp.
Jag var för ett antal år sedan, som inte så många år tillbaka i tiden, också nördigt intresserad av reklam eftersom jag bedrev kurser inom reklamstrategi. Men jag måste säga det att mitt intresse för politisk kommunikation har så totalt tagit över så att jag är nästan, ska jag säga, jag är fullkomligt likgiltig inför kommersiell kommunikation idag. Det är lite kanske tråkigt, för det kanske förekommer saker där som är principiellt intressanta. Men jag går i så fall miste om dem.
Mm. Jag tror att väldigt många går miste om dem. För det var länge sedan jag såg någonting som jag tyckte var riktigt bra.
När du tar upp det där att du sitter där och tittar på, vad sa du, i den här studentkorridoren. Ja, det gör man liksom i den gruppen, och sen så utvecklar man då, ska vi säga, språkbruk kring det här. Och så pratar man i sin primärgrupp eller sekundärgrupp eller i sin bekantskapskrets i vissa termer. Det är också en positionsmarkör. Så här pratar vi inom den här gruppen och bekräftar varandra. Och det där är ju ett uttryck för den fatiska funktionen egentligen.
Ja, och en av Katz funktioner. Hur man påverkar attityder, tänker jag. Det här med, vi ser särskilt ungdomar. De vill gärna klä sig på ett sätt så att du förstår vilken kategori de tillhör.
Mm.
Och det kan vara för att de lyssnar på en viss slags musik. Eller att de är idrottare. Eller att de dansar. Eller att de på något sätt så identifierar de sig så starkt med någonting som de gör. Att de vill vara det också.
Precis. De manifesterar sin metaspråkliga hemvist på ett väldigt konkret sätt.
Ja, och då tänker jag så här, tänk om alla vuxna skulle göra det också. Vad spännande det skulle bli, för vi ser så likriktade ut.
Ja, det stämmer. Det stämmer. Det är en stor brist i vår civilisation. Ja,
ja men lite så.
Och ändå är vi väldigt diversifierade jämfört med många andra kulturer, där alla ser exakt likadana ut.
Ja, fast alla kapper och rockar är svarta eller grå, möjligtvis marinblå.
Ja,
och sen kommer de här utstickarna då, som kan komma i en lila kappa, som min gamla kursare Diana, som jag lunchade med igår, som du också hade. Eller det kan komma en kvinna i en orange kappa. Så. Det har jag sett några gånger redan faktiskt. Men i övrigt så sticker vi inte ut.
Nej.
Det tycker jag är väldigt tråkigt. Sådär. Men du pratade också om det här med att konnotera, och då tänker jag direkt på att denotera.
Ja, just det. Vad tycker du själv om denotationens funktioner i nutida kommunikation?
Är det
lätt att, om jag ställer frågan till dig, är det lätt att denotera?
Kan du bara sådär, för de lyssnare som inte riktigt följer mig tugget nu, dra en liten kortare definition?
Ja, denotationen är då, ska vi säga, ett väldigt enkelt uttryck. Det man egentligen syftar på, om jag säger alltså, gatan här utanför, den heter då Blekholmsterrassen. Den borde naturligtvis heta någonting på gata, men den heter terrassen. Denotationen utav ordet Blekholmsterrassen är den här gatan i sin fysiska gestalt. Va? Det är den gata som finns. Vi kan ta en annan gata, vi kan ta Kungsgatan som är mera välkänd. Va? Alla vet var Kungsgatan går någonstans, det är den notationen av det ordet. Sen har du då konnotationen av ordet Kungsgatan, och det är alla metavärden, alltså övergripande kulturella värderande uttryck som är aktuella för människor när de hör ordet Kungsgatan. Vad man associerar socialt, kulturellt eller kommersiellt liv som man associerar med den gatan. Så att konnotationerna ligger då i en annan dimension än den notationen.
Mm. Och om man tittar där på, om vi tar lite så här politisk kommunikation eftersom du är så otroligt intresserad av det också. Så tycker jag att det man ser idag är att det brister i båda ändar. Denotationerna är inte tydliga. Vad är det folk... Alltså, vad fan säger du? Vad menar du egentligen? Så vill jag säga ganska ofta. Mm. Till framträdande politiker. För det är så mycket fluff. Och då tänker jag så här, ja, nu försöker du skapa konnotationer kring det här ämnet som du talar om. Problemet är bara att associationsbredden är 360 grader. Så jag känner inte att jag får någon styrning i vad du vill att jag ska uppfatta, tycka, tänka, känna, tycka, göra, kunna när du är klar. Alltså syftet med kommunikationen idag är oklart inom båda aspekter.
Alltså både denotation och konnotation.
Ja.
Ja, jo, visst, ja, ja. Mm. Och du uppfattar det som ett stort demokratiskt problem, eller om jag överdriver lite grann. Eller det kanske inte är att överdriva.
Nej, det är inte att överdriva. Nej. Jag tycker det. Jag är ju så här, jag är verkligen förkämpe för retorik i utbildningsväsendet på alla olika nivåer. Mm. Känner att retorik är grunden för demokrati. Det är därför jag bloggar, det är därför jag gör den här podden, det är därför jag har skrivit bok. Jag är faktiskt på väg med bok 2 nu. Ja, tack! Din bok ska faktiskt också komma ut. Det här är ett internt skämt. Intertextualiteten går förlorad om jag inte förklarar det här. Björn alltså skriver på en helt fantastisk bok om semiotik framförallt. Där han gör djuplodande analyser. Jag har läst utdrag. Och bokhelvetet kommer aldrig ut. Så att snart så skär jag helt enkelt hårddisken och kopierar. Så att jag åtminstone har en upplaga av det hela.
Du hotade med att göra det för en 3, 4, 5, 6 år sedan.
Ja, och så har jag inte tagit med mig min bärbara hårddisk, vilket jag slog mig för pannan för när vi satt och lunchade. Men i alla fall, jag tappar nämligen vad vi pratade om egentligen.
Tydlighet.
Exakt.
Konkret.
Glöm för ingen tillfällighet. Retorik är grunden för demokrati, därför att om man vet hur man lägger upp det, hur man kan arbeta, vilken arbetsprocess man kan använda sig av, så kommer man i mycket större utsträckning att våga göra sin röst hörd, och då ökar demokratin i vårt samhälle.
Ja.
Det är lite av mitt mantra. Mm. Och därför tycker jag att det är djupt problematiskt när våra företrädare inte upplever sig själva ens att de gör sig förstådda.
Nej.
Då är det brist någonstans.
Okej, tror du att det var bättre förr, så att säga, på de gamla grekernas tid, om man går riktigt långt tillbaka, eller ja, gör du vilket nedslag i historien som helst, var hittar du, ska jag säga, en optimal politisk kommunikation som tillmötesgår de kriterier som du radar upp?
Ja, så spontant tänker jag på när kyrkan och staten var ett och prästen hade monopol på tiden på söndag förmiddagar. Även om folk satt och sov och säkert dagdrömde och tänkte på annat. Och då menar jag inte när de pratade latin, utan när de faktiskt hade övergått till svenska språket. Där någonstans, där borde det finnas åtminstone en optimal möjlighet att nå ut med budskapet. Om inte annat att... jag är då från norra Sverige och lutheranism är ju väldigt så här präglande där uppe. Det var hårt, livet var hårt. Och Gud var en hård person, dömde. Så.
Ja.
Så där upplevde jag i alla fall att det var en stor impact, som vi inte säger på svenska, i budskapsöverföringen.
Mm. Ni talar om religion mer då?
Ja.
Ja. Ja, det håller jag helt med om. Men när det gäller religion alltså. Mm. Men det är andra delar av hjärnan som aktiveras. Det handlar om tro, det handlar om axiomatiska föreställningar. Men om vi talar om politisk kommunikation i den bemärkelsen att det står en politiker som vill övertyga dig om en viss ståndpunkt eller att ett visst handlingsprogram är bättre än ett annat. Då skulle jag vilja hävda att det har aldrig varit politikernas egentligen starka sida. Om vi bortser ifrån...
Nej, men det finns några företrädare som har varit fantastiska.
Ja, jo, jag tänker också på några. Vilka tänker du på?
Ja, nu lämnade jag Sverige visserligen.
Ja, jag med.
Ja, Winston Churchill.
Ja, blod, svett och tårar.
Ja, eller blood, toils, tears and sweat.
Ja, just det.
Ja. Mm. Där man då bröt triaden, bland annat. Ja. Minns du när jag fick den i uppgift av dig?
Ja.
Det var så här, inte bara hade Björn helt missförstått hur
man... Entropin där.
Ja, absolut. Ja.
Man bryter mönstret.
Ja, och väldigt starkt. Alltså, är du intresserad, du som lyssnar, om du är intresserad av ett riktigt, alltså verkligen oerhört, ohyggligt välbyggt tal. Där i princip varenda ord, inte bara tillhör ett mönster utan även en bild, skapar inte textualitet och samtidigt håller koll på massa andra variabler, så är just det talet.
Ja, precis.
Och det kastade Björn på mig som en sån här extra uppgift när vi hade 4 tentor på 8 dagar. Att det vore ju bra om du tränade på att analysera den här texten. Ja, jag tyckte jag, för jag tyckte var ju verkligen så jätteintresserad av det hela och gjorde ju liksom den mest anala analysen jag någonsin har gjort. Verkligen bröt ihop allting på mikronivå. Och när jag får tillbaka kommentaren från Björn, då handlar den i stil om att det finns nog ingenting mer att hitta i den här texten förutom att du har missat att det är 4 i rubriken och inte 3. Jag bara, helvete, jag missade någonting. Då var jag på turbonivå.
Mm.
Men det var väldigt speedade veckor. Alltså.
Mm.
Men det har ju naturligtvis med det att göra. Bryt det förväntade. Så.
Ja, absolut.
Men vilka tänkte du på då?
Nej, men det här med tydlighet alltså, och i politisk kommunikation. Jag menar, det är väl en vanlig föreställning att det är politikernas plikt att vara så tydliga som möjligt. Eller hur? Men det är naivt.
Ja, utifrån vilket perspektiv?
Utifrån perspektivet att de ska förklara vad de håller på med. Eller vilka ståndpunkter de intar.
Men jag upplever inte att det är huvudsyftet för en politiker.
Nej.
Utan det är att bli vald.
Ja, det är att bli vald. Men det finns ju då någon form av, ska jag säga, ordningsmän eller ordningskvinnor som ställer upp krav på politisk kommunikation genom historien, och då framför man ju ofta det här.
Aha.
Alltså att de bör vara tydliga, att de sen inte är tydliga. Det är inte deras primära uppgift, utan deras primära uppgift är att bli valda. Det är en helt annan sak.
Så det är vi överens om?
Ja, absolut. Ja. Ja, absolut. Men det här med tydlighet har ju blivit ett debattämne under senare tid. På ett eller annat sätt. Och du kan också höra ledande politiska företrädare idag använda ordet, nu vill vi vara extra tydliga med att säga det här. Va? Om man gör en innehållsanalys av, alltså man kollar förekomsten av olika ord i samtida politisk kommunikation, så kommer du finna att ordet tydlig eller tydlighet är oerhört frekvent förekommande. Och jag skulle säga så här, att ju mera oklart politikerns budskap är, i desto högre utsträckning kommer han eller hon att använda begreppet tydlig. Stefan Löfven är en av de politiker som verkligen använder ordet tydlig, eller påpekar om hur oerhört tydliga Socialdemokraterna har varit i en rad olika avseenden. När det i själva verket har varit på det viset att om det finns någon politiker som knappt har sagt ett knyst om någonting under väldigt lång tid, så är det ju Stefan Löfven. Han har till och med fått beröm i Svenska Dagbladet eller vad det var, över sin maximala otydlighet, väldigt professionellt exekuterad.
Inte Per Svensson på Sydsvenskan, eller?
Ja, det är möjligt. Det är möjligt.
Han skriver faktiskt...
Jag tror att det var Per Svensson.
Ja. Alltså, han har skrivit den bästa sågningen någonsin, tycker jag. Vi behöver inte nämna några namn, men bra är bra, och det är viktigt.
Mm.
Jag tror att ni kan bara googla på den frasen, så hittar ni. Det jag tänker på nu, det är det här med att Stefan Löfven, att han, när han pratar till... Menar du att han pratar väldigt tydligt och så, och säger att han pratar om tydlighet i sina tal, eller när han frispelar? Sådär?
Mm, ja, han understryker gång på gång hur tydlig han är, eller hur tydligt partiets ställningstaganden är.
Ja, men i debatter eller när han håller tal.
Ja, båda situationerna.
Ja, för jag tycker att det märks så oerhört tydligt att han är talskrivare i talsituationerna. För då är han strukturellt välbyggd. Han har poänger som han faktiskt lyckas med. Han ger de här mönstren så att vi kommer ihåg. Det är väldigt välformulerat. Det är på ideologisk nivå, ner på konkret nivå. Alltså det är så här. Ja, men det är den retoriska Partesmodellen 1.0. Så, väldigt, väldigt väl exekuterat. Och så fort Karl ska stå och prata fritt själv så är det bara katastrof. Han kommer inte ens ihåg namnet på människorna som han ska stå och presentera om 2 sekunder.
Ja, det är...
Och det är ett stort problem så, hos en statsminister.
Absolut.
Den här diskrepansen mellan människor i skrift och människor i tal, det finns ju, vi behöver inte nämna några namn, men vi pratade om en viss person på lunchen när jag säger så här att den personen ska skriva. Den personen är helt briljant i textformatet, men ligger i ett samtal på en alldeles för hög abstraktionsnivå och vill gärna associera väg och sen komma tillbaka. Men när man inte ens greppar vars du är så blir det lite svårt att följa med. Mm. Men som sagt, med orden skrivna, helt tydligt att läsa. Det här är också ett kommunikativt problem som jag tycker är väldigt, väldigt vanligt inom politiken.
Mm.
Ändå när man läser debattartiklar, då är det som att det är ändå flera som har stött och blött det här, för så är det ju inom politiken. Det är inte den som har skrivit under som har skrivit, och har den skrivit så har den i alla fall gått flera olika remissinstanser så att partiet kan stå bakom detta. I alla fall huvuddragen, även på kommunal nivå. Det är så partierna arbetar utifrån min erfarenhet. Och det gör ju att det blir bara redundans, för att återkoppla.
Mm.
Man använder inte ord som sticker ut och sticker till. Man använder inte exempel som på något sätt chockerar eller förfärar eller gör en lycklig. Utan det här platta språket hela tiden. Medan de i debatter kan vara väldigt eldiga. Och tvärtom.
Mm.
Vad tänker du?
Nej, jag har hakat upp mig på det här med tydlighet väldigt mycket under senare tid. Va? Och... jag tycker det är fascinerande att man talar så mycket om tydlighet allt eftersom kommunikationen blir allt otydligare. Men väldigt mycket kommunikation handlar ju inte om... alltså, en stor del av den offentliga kommunikationen handlar ju om att upprätthålla relationer. Så att och tittar man egentligen på de riktigt tunga filosoferna, som språkfilosofer som Jacques Derrida och några andra fransmän, så hittar vi då ståndpunkten där att du kan aldrig egentligen kommunicera denotativt. Utan det ena tecknet leder till nästa tecken, som i sin tur leder till nästa tecken i all oändlighet. Du kommer aldrig fram till den fysiska verkligheten. Och det är något av det tragiska dilemmat i, ska vi säga, språklig kommunikation. Att det är på det viset, och jag tror att det är väldigt få som egentligen tänker i de termerna, att det här glappet mellan, ska jag säga, uttryck och innehåll kommer aldrig att helt och hållet slutas om du inte har, ska jag säga, den fysiska tingesten, ska jag säga, inom armslängds avstånd, va? Egentligen är det en förutsättning för mänsklig kommunikation att det här glappet inte sluts. Att det finns en tolkningsmöjlighet hos mottagaren som inte till 100% överensstämmer med intentionen hos sändaren. Det är det som håller kommunikationen levande. Att paradoxalt nog att mottagaren i viss utsträckning faktiskt missförstår det som sändaren säger. Om mottagaren skulle begripa, alltså denotativt till 100% det som sändaren är ute efter, då skulle kommunikationen bryta ihop, för då blir det social katastrof. Då blir det konflikt.
Varför tror du det?
Alltså väldigt mycket kommunikation handlar inte om att lyfta fram sanningen, utan dölja sanningen.
Ja, nu har du mig hooked. Fortsätt.
Nej, det vet jag inte om jag kan göra. Är det inte så att politiker många gånger inte vill tala sant, beskriva verkligheten som den verkligen ser ut? För det är inte säkert att det gynnar de egna intressena. Politiken är i första hand, som du själv var inne på för en stund sedan, så är politiken inne på att bli vald eller omvald. Politiken kan ha en agenda som gör att politikerns uttalanden, både innehållsmässigt och formmässigt, tenderar att driva iväg åt vilket håll som helst. Politiken kan efter Sveriges inträde i Europeiska unionen se en möjlighet att göra karriär i Bryssel. Du kan ju vara helt övertygad om att politiker som har den agendan kommer att låta på ett alldeles speciellt sätt. Som inte då, ska vi säga, är kompatibelt med en beskrivning av den fysiska verkligheten som den ser ut. Va? Eller den ekonomiska verkligheten, eller vilken verklighet vi nu pratar om. Så att det kan låta lite cyniskt att språkets uppgift inte primärt är att förse den tilltalade med styrningsrelevant information. Utan språkets uppgift för politikern har helt andra primära politikerna har helt andra primära uppgifter som ska lösas med hjälp av kommunikation. Och det gör det att sanningen sitter väldigt, väldigt löst.
Ja, jag tycker till och med att det är så att vi väljare straffar de politiker som säger vad de vill göra och är väldigt konkreta med hur de ser verkligheten förändras. Får de makt att styra?
Vilka tänker du på då?
Ja, men jag tycker att alliansen var väldigt tydliga med vad de ville fortsätta göra i det här valet. Medan jag vet faktiskt inte vad jag ska kalla dem, för de är ju inte rödgröna riktigt. Alla röda får ju inte vara med. Men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var väldigt tydliga. Inte till salu. Mm. Det var ingen utförsäljning av välfärdstjänster längre. Och det skulle återförstatligas och så vidare.
Ja,
de var jättetydliga.
Ja, de var tydliga.
Och väljarna straffade dem.
Ja.
Medan Miljöpartiet och Socialdemokraterna hade mycket mer abstrakta budskap, talade mycket mer abstrakt. Och det var de, Socialdemokraterna gick ju inte framåt, men de backade ju inte.
Nej.
Men de som var tydliga, det var ju Moderaterna, de gick ju bakåt jättemycket.
Var Moderaterna tydliga?
Jag uppfattade dem så.
Okej, okay. Ja, det gjorde inte jag.
Nej, men du ser.
Men du nämner här Vänsterpartiet. De hade ju liksom framförallt vinster i välfärden som den stora frågan. Och Aron Etzler, som både du och jag gillar, kanske inte rent värderingsmässigt, men är en grym skribent och en grym författare, skrivit boken Reinfeldt-effekten. Var inte han med och la upp den här strategin inför valet att de faktiskt skulle köra hårt med den frågan? För där hade de ju stöd i undersökningarna från SOM-institutet att det var inte 65% av väljarkåren hade egentligen en nästan vänsterpräglad inställning till frågan vinster i välfärden. Var långt, långt in i det borgerliga lägret.
Ja, jag skummade faktiskt bara den som rapporten, måste jag erkänna. Lite jobbigt. Så jag kommer inte ihåg procenten. Men det var en övervägande riktning mot. Folk ville inte att skattepengar skulle gå till privata intressenter, helt enkelt. Utan det ska ge välfärd. Aron Etzler är ju helt briljant med orden. Och han satt faktiskt i den här podden och pratade kommunikationsstrategierna för Vänsterpartiet från Almedalen. Så att om du är intresserad så kan du gå tillbaka i arkivet och lyssna lite. Jag tror att det är någonstans 25-30 minuter. Eftersom han är kommunikationsstrategen i Vänsterpartiet så måste han definitivt ha varit med. Han är ju också partisekreterare och bestämt den här inriktningen. Och jag tycker att när man ser dels på valaffischerna, dels alla de, vad heter det nu igen? Ja, men när helst vi såg Jonas Sjöstedt prata så sa han ju inte till salu, med lite andra ord. Det var väldigt tydligt var Vänsterpartiet stod. Nu var det egentligen, jag upplevde det här valet som ett enfrågeparti.
Ja, det stämmer. Ja,
att det liksom är en fråga.
Och där borde de ju ha tagit varning av Folkpartiets erfarenheter som har stämplat som bara skolpolitiken.
Men Folkpartiet fortsatte ju ändå in i det sista med rösta för liksom en bättre skola. Och alldeles i slutet kom det som jag tyckte var väldigt bra. Feminism utan socialism. Det är för att det blir just de här energierna, socialism och feminism, som ju ändå har varit så ihopkopplade. Att det har varit vänsterflanken som har ägt feminismen. Och sen går både företrädarna Maria Arnholm, som då var jämställdhetsminister, numera partisekreterare, och Birgitta Olsson, EU-minister, och har varit liberala kvinnors överste huvud hur länge som helst. Så med det här, feminism handlar inte om socialistiska värderingar, utan det handlar ju om, och så försökte de från Almedalstalet via Björklund bygga det här begreppet feminism, eller beteckningen så att det också kunde innehålla liberala värderingar. Och det där tror jag att de tog helt enkelt för kort tid på sig.
Ja, det tror jag.
De hann inte.
Nej.
Det, för dem, det slagordet, liberalism utan socialism, tycker jag är briljant.
Ja, det är briljant. Ja, ja.
Ur ett retoriskt semiotiskt perspektiv.
Absolut.
Otydligt intressant.
Det är väldigt mycket sosyr över det uttrycket.
Vad ja, jag älskar ju sosyr.
Vad tecknet möjligen skulle kunna vara, men som det inte är.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Ja. Jo, det här är, det är definitivt inte det andra tecknet.
Så exakt.
Ja.
Och om vi spinner lite grann på det, för feminism kan ju vara båda delarna. Det beror ju på vad du väljer. Men båda delarna blir en oerhört stor kaka. Om man tänker sig en platt cirkel som bara växer beroende på... Menar, vi frågade ju här på DUR-nätverksträffen förra veckan. Bara hur definierar ni feminism? Och lika många som svarade hade egna definitioner. Det är ju ett begrepp som är ohyggligt svårgreppbart. Så, det är ju i sig en anomalistisk kategori kanske. Men om man tittar på det och så tar man det här socialianska perspektivet, vad något skulle kunna vara men ändå inte är. Det hjälper ju till att polarisera så att man ser var i den här jättekakan befinner vi oss eller vill vi befinna oss. Det tycker jag är ett jätteintressant perspektiv att ta när man försöker göra en analys av sin egen kommunikationsstrategi och sin kommunikationssituation. Vilka är våra målgrupper? Ja, det är klart att ni ska ha koll på det. I vilka sammanhang vill vi verka? Var tror vi att vårt budskap bäst når våra utvalda målgrupper? Men vilka målgrupper är vi? Är vi inte intresserade av? Vilka slags sammanhang är inte rätt för oss? Vilka är inte så?
Ja.
Och att det borde arbetas mer in i processen att tänka så. Lite mer semiotik till massorna helt enkelt.
Mer semiotik till massorna i termer av Ferdinand de Saussure.
Mm.
Eller hur? Jo, men visst. Därför att det där har med perceptionspsykologi att göra. Om du tittar på ett objekt, ett fysiskt objekt, tillräckligt intensivt och försöker stänga bort allt annat i omgivningen, så kommer du inte till slut att se det objekt som du tittar på. Utan din blick måste vandra liksom fram och tillbaka, skanna av omgivningen så att du får alltså en relief till det, en slags fond eller en background, en omgivning till det du tittar på. Först då ser du vad du tittar på genom att titta på omgivningen. Så att det där har ju också, Saussure har ju också en fysikalisk dimension som man själv inte talar om.
Nej.
Men den finns ju definitivt där.
Ja, men du lovade mig lite så här... kommunikationsenergi.
Ja, jo, alltså, ja, det där är någonting som jag funderat på i ett par, ja, jag funderat på det länge. Ordet har jag faktiskt fått ifrån min gamla kompis Lars Norén, inte författaren Lars Norén, utan dåvarande reklamproducenten och reklamstrategen Lars Norén. Han talade i termer av kommunikativ energi redan på mitten av 90-talet när vi pratade om Folkpartiets kapsejsade kampanj 1994. Jag bara skojar. Vi gjorde faktiskt det. Ja, det var Lars Norén och han, det var ju han som roddade och regisserade och formgav den valkampanjen för Folkpartiet. Man hade bland annat de här, det var två stycken läderbögar, och det väckte väldigt stor uppmärksamhet. Och det var liksom ett kodbrott i den politiska kommunikationen. Ett kodbrott skapar ju då, så, ja, är det här verkligen alltså ett politiskt budskap eller inte? Det är ju då en övning av metaspråklig karaktär, eller hur? Är det här underhållning, eller vad är det här för någonting egentligen? Det var då en kampanj som verkligen överskred gränserna på många sätt. Och kodbrotten skapar en kommunikativ energi. Men det är inte bara kodbrott, utan också alltså beteckningar som man plötsligt börjar använda. Det kan handla alltså om, det kan handla om nya beteckningar. En ny sommarteckning, det var ju alltså utanförskap hos de nya moderaterna. Och i och med att det där begreppet då var suddigt definierat, så skapade det spinn. Och spinnet är då egentligen en synonym, så att säga, till det som jag vill kalla för kommunikativ energi. När många talar om en viss sak, mer eller mindre upphetsats, så utsöndras en viss form av mänsklig energi. Och den här energin, den kan man ju då beskriva närmast i naturvetenskapliga termer. Någon gång för något år sedan så kom jag plötsligt på under en cykelrunda att man kunde använda Einsteins relativitetsekvation.
Ja, precis.
Och det är då, energin är lika med massan gånger hastigheten i kvadrat. Vad är då massan? Ja, massan är alltså det fysikaliska manifestationen av din kommunikation. Det här låter ju oerhört tillkrångligt, men det är inte så tillkrångligt. När jag sitter här och pratar så utsöndrar jag då ljudvågor. Och ljudvågor har en massa. Tryckta bokstäver på en papperssida har ju också en form av massa. Så att kommunikation har en fysisk dimension på det sättet. Och vad är hastigheten? Jo, det är den molekylära aktiviteten inne i mottagarens hjärna. Bara att tala om utanförskap så blir det en högre molekylär hastighet än om du använder ett väletablerat, välkänt begrepp. Att använda ett ord som utanförskap som hade då en mycket diffus definition skapade då en hög grad av social energi, en hög grad av kommunikativ energi. Man kan ju också tänka sig att man börjar använda ord som har en väldigt hög, ska vi säga, positiv respektive negativ laddning. Ordet rasism eller rasist började användas i den politiska diskussionen allt oftare, ska vi säga, under 2011-2012. Och framförallt så mot slutet utav 2012 där, i samband med att Sveriges Television hade en partiledardebatt i Agenda, där då Mats Knutsson ställde frågan hur mycket invandring tål Sverige. Det blev ett väldigt stort pådrag i journalistkåren om det här. Och Agenda-redaktionen blev anklagad för att ha tillägnat sig Sverigedemokraternas verklighetsbeskrivning. Och därmed så var den rasist, alltså det var en rasistisk presentation utav frågeställningen. Jag är inte riktigt klar med den här teorin, men det kan handla alltså om innovationer. Verbala innovationer. Det kan handla alltså om gamla begrepp som plockas upp ur en mörk källarvåning och används på ett nytt sätt. Så småningom kommer jag väl att återkomma till offentligheten med den här teorin om kommunikativ energi. Men jag tycker det är någonting som förtjänar uppmärksamhet på ett sätt som kommunikationsvetenskapen inte hittills har varit inne på i någon större utsträckning.
Nej. Någonting som du har varit inne på som numera är allmän gods, det är faktiskt det här med arenabyggen.
Ja.
Okay. Ja, men, om man bara tittar på... Ja, du kanske ska få definiera dig själv först.
Jag brukade ställa då det traditionella kampanjtänkandet mot ett arenabyggestänkande. Jag började med det där någon gång i mitten på 90-talet. Där då skillnaden i synsätt är ju då det att ett arenabygge kan mycket väl startas av en traditionell kampanj. Men där då budskapet är så utformat så att det skapar spinn eller skapar confusion. Det skapar alltså olika tecken, rycker i sina förtöjningar etc. etc. så att folk börjar prata om det på olika sätt. Och mitt paradexempel på den tiden, det var ju egentligen alltså Marit Paulsens insatser för ja-sidan i omröstningen om EU-medlemskap 1994. Där då Industriförbundet och Svensk Näringsliv, som hette på den tiden, också idag väl?
Ja, absolut. Svensk Näringsliv har vi. Så det var Industriförbundet och Svenskt Näringsliv?
Ja, de gick ihop.
Okej. Så fick de ta Svenskt Näringsliv. Ja.
Men så de gjorde kampanjer, traditionella kampanjer. Det var annonser och affischer och alltså det gamla Jurassic Park-tänkandet när det gäller kommunikation. Men så råkar man också ha den här kongeniala figuren Marit Paulsen i sitt gäng. Och hon var ju då helt kongenial på det sättet att hon hade varit väldigt negativ till EU-medlemskap men blivit omvänd. Och vem är trovärdigare än en stabil matrona, om man får kalla henne på det sättet, ifrån norra Jämtland eller varifrån hon nu kom, va? Väldigt långt ifrån den storstadsmässiga plastigheten hos till exempel Ulf Dinkelspiel, som var då en framträdande företrädare för ja-sidan. Så Marit Paulsen, hon blev då grundbulten i vad jag vill kalla för ett arenabygge, där då en slags medial teaterföreställning, där hon då ska säga turnerade mellan tv-kanalernas olika pratsoffer, och där sättet att prata om ett EU-medlemskap strukturerades väldigt effektivt utav Marit Paulsen. Man kom till Marit Paulsen och man grät mer eller mindre ut över att ja, vi måste nog ändå gå med, va? Alltså en slags insikt om tingens yttersta ordning. Så att det fanns folk som nästan, om jag inte missminner mig, föll i Marit Paulsens armar och blev tröstade över att vi tyvärr måste acceptera tingens ordning, va? Så att i det här arenabygget så gick det också ett sätt att kommunicera känslomässigt och interpersonellt som var väldigt avgörande för att det här arenabygget då troligen väldigt mycket till följd av Marit Paulsens personliga insatser kom att bli framgångsrikt för ja-sidan. Mer egentligen än alltså att ja-sidan hade större finansiella muskler att finansiera x antal dagstidningsannonser och så vidare.
Mm. Det här är något som vi ser i sociala medier nu, ja, hela tiden. När man säger att någonting blir viralt. Ja. Den här spridningen av andra människor.
Ja, precis.
För det handlar ju mycket om, i det här arenabygget, att se till att människor, alltså att gå till de arenor där människor redan finns. Det är ju väldigt mycket enklare idag. Ja. På vilket sätt kan vi använda kanaler, ja, som Facebook, som Twitter, som LinkedIn, som Pinterest, ja, som Instagram och så vidare och så vidare och så vidare. Det där är bara de fem vanligaste. Typ.
Och vart ett av de här olika medierna som du nämnde då har olika, ska jag säga, ja, de har olika medielogik.
Ja.
Ja, precis.
Och när man då tittar på det här arenabygget, det vill säga bara att skapa en snackis så att folk vill prata om dig, sprida dina tankar i andra sammanhang där du inte finns. Och det är vardag idag. Det är det alla som jobbar med PR idag måste förhålla sig till.
Absolut.
Och då säger jag verkligen måste, för vare sig de vill det eller ej. För jag brukar säga till mina barn, säg inte måste. Måste betyder att du gör men inte vill. Säg att jag vill.
Mm.
Så de har ju börjat kommentera att jag säger måste ibland. Men då menar jag, åtminstone hälften av gångerna, menar jag verkligen måste också. Ja, men du Björn, stort tack för att jag fick sitta här i ditt kök och diskutera de här otroligt nördiga ämnena med dig. Du har varit extremt motvillig. Jag vill bara säga det till lyssnaren att har ni hört något konstigt hack ibland så har jag alltså fått lov att stänga av inspelningen för att sedan fortsätta den. Jag vill vara transparent med det. Naturligtvis så kommer vi hann inte ta de frågor som vi har fått från DHR-nätverket. Jag tänker att jag ställer de frågorna till dig och du får besvara dem på min blogg helt enkelt. Retorikiska.se, där hittar ni också alla andra inslag i den här podcasten och lite grann mer om de här människorna som är med, var de finns, vad man kan läsa mer om dem, hur man kan kontakta dem och så vidare. Och Björn, har du någonting som du vill säga till lyssnarna?
Ja, det är många saker som man skulle vilja säga till många lyssnare. Men Umberto Eco skrev så här 1976. Semiotics is in principle the discipline studying everything that can be used in order to lie. Och J.D. Salinger skrev i The Catcher in the Rye för ett antal år sedan så här bland annat: well, I don't exactly know what I mean by that, but I mean it. Och så kan man citera Depeche Mode också från Personal Jesus. Pick up the receiver, I make you a believer. Och där kan ni fundera över vad det har för praktiska implikationer. Tack ska ni ha.
Tack Björn, tack till dig som lyssnar. Gå in på retorikiska.se och skriv upp dig på nyhetsbrevet så att du inte missar någonting. Och vi hörs nästa vecka igen om du vill.